Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag fick liksom kalla kårar, för jag tänkte att det kan inte vara sant.
Efter månader av sökinsatser är det polismannen Danny Tano som till slut anträffar det misstänkta betongblocket.
Det måste ju vara Madeleine, det kan inte vara någon annan liksom.
För Björn Lindgren och utredarna innebär det äntligen något konkret att arbeta med.
Man blir inte ingjuten själv, så att det är ett brott som är begånget och någon vill göra allt för att dölja det brottet.
Och efter att kriminaltekniker anträffat det virke som förmodas ha använts vid ingjutningen av Madeleines kropp hamnar återigen samboparet Lisa och Daniel i fokus.
Det stämmer i färg, det har betong på sig, det är träådringar på dem. Alltså, sånt hittar man ju inte, men det gjorde vi. Det är liksom helt otroligt att det låg där faktiskt.
Men den kanske viktigaste frågan är fortfarande obesvarad. Hur dog Madeleine och varför? Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på den tredje och avslutande delen av en mörk historia, ingjuten i betong.
Det var hemskt, det var en hemsk känsla, och när jag hade samlat mig så det första jag gjorde var att ringa till polisen.
Inte långt efter att Madeleine anträffas får utredningen ett genombrott. Det sker när en av Daniel och Lisas närmaste vänner, Magnus, nås av nyheten att en kvinna anträffats i Upplands Väsby. Han slås av en fruktansvärd insikt och hör av sig till polisen. Vi hör honom berätta i tingsrätten.
Jag sitter på jobbet och en kollega till mig sträcker fram sin telefon. Så är det då, ja, det är från Expressen eller Aftonbladet. Så är det bilder på någon grävskopa eller någon grävmaskin som, och poliser, och så säger han, fan, de har hittat en död tjej där borta där du bor. Och så ser jag ser det i någon bild på bussen också, och då fattar jag vad det är som har hänt.
Mm.
Då förstår jag att det var nog inte en cementsugare jag var där och hjälpte till med.
3 månader tidigare berättar Daniel för Magnus att han haft inbrottsförsök i husbussen. Därför vill han nu gjuta en betongsugga för att spärra av infartsvägen för bilar. Han ber Magnus om hjälp. Tillsammans sticker de iväg för att köpa ett 20-tal säckar betong och åker sedan tillbaka till husbussen för att konstruera en gjutform i trä. Det här inträffade 3 dagar efter att Madeleine sågs för sista gången.
Jag sa vid ett tillfälle så här: den här formen är lika lång som mig. Är det mig du ska lägga i den här? Och då får jag ett svar som... alltså jag sa det på ett skämtsamt vis.
Mm.
Då får jag som svar: nej, inte dig, Mange. Men jag tänkte inte mer på det. Herregud, jag var där för att göra det.
Nu försvinner din röst igen.
Ja, det är nog den där.
Ja.
Jag tänkte inte mer på det. Alltså, för mig var det ett skämt. Jag sa det på ett skämtsamt vis. Och jag uppfattade det som att han skämtsamt sa tillbaka.
Mm.
Men sen när man läser i tidningarna vad som verkligen har hänt så... Alltså...
Magnus lämnar Daniel vid husbussen innan gjutningsarbetet börjar och ska senare undra hur det gick.
Jag frågade vid något tillfälle vad han hade gjort av... cementsugen som han skulle göra, och då nickade han upp mot skogspartiet där och då. Så det står där uppe.
Men Magnus själv kommer aldrig se vad hans gjutform användes till, och det blir en chock för honom när han i efterhand förstår att det kanske inte var en betongsugga han varit med om att bygga.
Alltså marken försvann under mina fötter. Jag blev helt bomull i hela huvudet. Det var som när händerna somnar och det sticker. Så kändes det i huvudet på mig.
Han känner till att en tjej Daniel och Lisa umgåtts med är försvunnen. Samma dag som kollegan visat honom artikeln om den döda kvinnan som han antar är Madeleine, stegar han in i butiken där Lisa jobbar.
Jag gick in på hennes jobb och frågade henne vad i helvete är det ni har haft med där ute att göra.
Mm.
Men det, jag tror det var sista kontakten jag hade med. Han bara tittade ner i marken och jag hoppas att det är hon de har hittat för jag hatar henne, någonting i den stilen. Vi var extremt goda vänner. Men alltså med det här, jag kände mig fruktansvärt lurad.
Mm.
Jag kände mig våldtagen i min själ.
Mm.
Över vad de har fått mig att göra där ute.
Mm.
Det är riktigt jävla illa.
Mm.
Ursäkta mitt språk nu.
Nej, men det är väl bra att du säger vad du känner.
Ja, av det här. För de har grundlurat mig. Det här. De har använt mig som en bricka i sitt spel.
Mm. Jag vet...
Förlåt. Den här tjejen som är efterlevande, så det finns inte där.
Det tog sin tid innan vi kunde lokalisera vart de egentligen höll till någonstans.
3 veckor har passerat sedan Daniel skulle åka hem från sitt arbete på en kort lunchrast. Dagen efter att Enitano upptäckt betongsarkofagen. Sen dess har varken hans arbetsgivare eller polisen sett till eller hört från honom. Men polisen har span på hans flickvän Lisa.
Man kunde via hennes telefon följa bland annat till Vaxholm och ha förmlat då. Och därifrån där så kan man ta en färja över till så man kommer till Värmdö.
Spaningsarbetet mot sambon har lett polisen till en villa ute vid vattnet på Värmdö. Nu har insatsstyrkan kallats in för att försöka identifiera om Daniel faktiskt befinner sig på adressen.
De som låg där och spanade på stugan då, ute på Värmdö, de hade ju ett fotografi och så det var då det blev bekräftat att han var där.
Efter att ha slagit fast att Daniel befinner sig på platsen kan insatsstyrkan till slut slå till och gripa både Daniel och Lisa. En av poliserna ska senare uppge att han uppfattat det som att Daniel försökte springa från platsen, något han själv förnekar.
Hade hon inte råkat in i depressionen och varit med om allt det där, då tror jag aldrig det hade hänt. Faktiskt.
Det är under 2013 som Madeleines mamma Susanne för första gången hör talas om dotterns nya vänner i Upplands Väsby.
Först så var man väl lite avvaktande, så hon var ju ändå vuxen. Men som man gör med sina barn så frågar man väl alltid, liksom, vad är det för en? Och så. Och från början så lät det ju mest som det bara var en kompis och de var så schyssta. Och det var ju, hon blev vän först med hans tjej.
Madeleine har hittat en annons på internetsajten Blocket där Daniel och Lisa lagt ut sina 8 veckor gamla valpar till försäljning.
När hon ändå inte hade något jobb då och var hemma så tänkte hon så här att jag kan prova på hur det är att ha hund. Och då hittade hon på Blocket en valp som man kunde få på prov. Och det var ju deras valp. Så det var ju så de lärde känna varandra.
Madeleine ska när provperioden är över bestämma sig för att lämna tillbaka valpen. Men hon fortsätter ändå ha kontakt med dess ägare. Till en början är det mest Lisa hon umgås med. Men ganska snart ska Daniel få en allt större plats i hennes liv. Liksom drogerna.
Vi hade lite olika åsikter om saker och ting. Och det var när det här kom på tal om amfetamin. Hur det var okej i vissa syn för att det används i läkemedel och så vidare.
Madeleines bror Marcus minns de många möten som Madeleine ville ha med familjen under den här perioden. Där hon förklarade sin syn på att använda amfetamin som självmedicinering. Det var ett sätt för henne att hitta lugn och komma till bukt med de problem som hon upplevt ända sedan hon var liten.
Medan vi andra då tyckte att absolut, men då skulle det vara utskrivet av en läkare också. Så där hade vi lite diskussioner, det var väl då det egentligen kom på tal på så sätt. Liksom. Sen tror jag inte riktigt att man hade riktigt koll på egentligen hur mycket det användes. Utan vi visste om att det var på något sätt med i agendan.
Det gick väldigt, väldigt fort och... Jag vet inte hur man skulle ha gjort. Jag ville bara att någon skulle ta tag i den och flytta den härifrån. Någon annanstans. Till de här människorna som hon inte kände. Så, eller till, ja.
Två år senare ska hennes kropp hittas ingjuten i ett 600 kilo tungt betongblock. Och Daniel och Lisa står som misstänkta för att vara de som utfört brottet. Efter att Daniel i 20 dagar hållit sig undan har han och Lisa kunnat gripas. Han misstänkt för mord, hon för medhjälp och skyddande av brottsling. Och polisen ska i många förhör försöka få klarhet i vilken roll de spelat i Madeleines död. Vi hör Lisa i tingsrätten.
Alltså jag tyckte jättemycket om henne från början. Den tjejen som vi träffade när hon kom med sina valpar, eller alltså när hon skulle kolla på valparna. Hon var alltså jättegullig och det var därför vi fastnade. Det var därför vi började umgås med henne sen.
Lisa fattade direkt tycke för Madeleine när hon kom hem till dem den där vårdagen för att titta på valpen. Det är de två som först blir vänner och umgås mest. Men ganska snart ska Daniel få sin egen relation med Madeleine.
Vi är inte svartsjuka av oss. Vi har ingenting med äganderätt eller att man inte får göra som man vill så länge man är ärlig om saken.
När Madeleine kommer in i deras liv lever Lisa och Daniel i ett öppet förhållande. Något som enligt Lisa fungerar bra så länge man spelar med öppna kort.
Och det är det som är problemet med för att han är inte ärlig. Även fast han skulle kunna vara ärlig och berätta om saker så ljuger han. Och därför så blir det oerhört frustrerande när jag är onödan, när det liksom inte är någon mening.
När Daniel och Madeleine inleder ett förhållande får Lisa nog. Lisa menar att de tidigare förklarat för Madeleine hur hon och Daniel levde och hur jobbigt det var när nya tjejer introducerades i deras liv. Lisa kände en oro för att de skulle inleda en romantisk relation.
Och hon sa då att hon aldrig skulle kunna göra så mot en annan människa och framförallt inte mot mig. För det var ju helt otroligt. Hon skulle aldrig ens tycka att han var attraktiv på något sätt överhuvudtaget. Och sen så började de en relation bakom min rygg. Och låtsades vara mina vänner under tiden. Och det är där som sveket är med alla lögner.
Lisa börjar få allt svårare för Madeleine och vill inte längre ha henne i sitt liv. Vad Madeleine och Daniel gör när hon inte ser på är upp till dem och ingenting som Lisa bryr sig om, försäkrar hon. Så länge bara Daniel är ärlig med det och hon inte själv behöver träffa Madeleine.
De fortsatte träffas och han tog med henne hem till oss. Och det enda att jag kom hem och så visade sig att hon var där, men jag har aldrig någonsin, alltså jag har sagt ifrån då och bett henne gå därifrån och hon vägrade. Men jag har aldrig hotat henne, jag har aldrig sagt någonting hemskt alltså, så där. Jag ville bara att hon inte skulle vara i min närhet.
Det är så hon beskriver sin roll i den här historien. När Madeleine försvann hade Lisa inte träffat henne på 1,5 år. Att hon nu sitter anklagad för att ens ha haft någon del i det som hände Madeleine har enligt henne ingen som helst grund.
Jag fattar inte ens varför jag är här överhuvudtaget. För mig känns det som att jag blivit skyldig by association bara för att jag har levt med honom som har valt att vara Madeleine. Inte för att jag egentligen har gjort någonting utan för att det måste ha varit så att någon har hjälpt till och då måste det ha varit jag för att jag var nära till hans. Fast det är inte så.
Med Madeleine så var det inte jag som var med henne först. Utan så att, ja. Sen var det jag som började umgås med henne istället och då var det väl extra känsligt antar jag.
Trots Lisas invändningar är det tillsammans med Daniel i hans husbuss som Madeleine tillbringar sin sista natt i livet. Vi hör honom i tingsrätten berätta om den kvällen och morgonen.
Ja, jag går och lägger mig i längst bak i bussen i sängen. Hon satt uppe lite till. Ja, sen kom hon och la sig också. Och ja, jag kommer inte ihåg exakt hur den kvällen såg ut. Vi låg med varandra både på under natten och på morgonen.
De har umgåtts på kvällen. Då var Madeleine enligt Daniel inte drogpåverkad och han såg henne heller aldrig ta amfetamin den natten. Morgonen efter vaknar han upp bredvid henne och inser att han har försovit sig.
Jag vaknade upp och precis Min telefon dog precis när jag vaknade där någonstans. Jag såg att klockan var 6.30 och därför ringde jag direkt till han som var arbetsledare på där jag jobbade då. Jag har för mig att han inte svarade, utan att jag sen då när han inte svarade skickade ett sms och sa att jag var sen. Och fick svar att det inte var någon brådska.
Det är ungefär 10 minuter efter att Madeleines telefon dör, men det är ingenting som Daniel är medveten om då.
Ja, jag vet inte om hennes, eller att hennes telefon dog överhuvudtaget. Jag vet att hon satt och surfade med den på natten där. Och ja, som sagt, när jag hade sagt att jag var sen då, att han sa att det inte var någon brådska, så hade vi sex igen. Och sen så frågade jag henne ifall hon ville åka med ner till stationen då, till Väsby station.
Madeleine tackar enligt Daniel nej till hans erbjudande om skjuts, eftersom hon ska träffa sin expojkvän och bli hämtad av honom. När Daniel sen lämnar Madeleine där vid bussen morgonen den 6 november för att åka till jobbet, är enligt honom sista gången han ser eller hör från henne.
Från första början då var jag helt övertygad om att Madeleine har blivit mördad när hon anträffades, ingjutet i betongblock. Menar, varför skulle man göra så? Och det var ju helt, stod helt klart att det här, Madeleine skulle inte anträffas. Hon skulle ju försvinna för gott.
Björn Lindgren och polisen väntar fortfarande på utlåtandet från rättsmedicin och svaret på frågan om hur Madeleine dog. Under tiden har utredningen gått framåt. Mycket tack vare vad vittnet Magnus kunde berätta om den gjutform han i god tro var med och byggde vid Daniels husbuss.
Han var en kompis till och de umgicks väldigt mycket. Han var hemma hos nästan dagligen. Så hans vittnesmål och hans uppgifter som han lämnade i förhör till oss, de blev ju otroligt viktiga. Och det var då vi började kolla upp Bauhaus i Väsby med betongköp.
Daniel ska i förhör bekräfta det vittnet berättar för polisen. Att han den 9 november, strax innan klockan 8 på kvällen, tillsammans med Daniel handlade ett flertal säckar betong.
Men där hittade vi aldrig några kvitto. Och det här köpet var 5 minuter innan de stängde. Så jag tror att det varit ett svart köp. Alltså de erbjöd en anställd svarta pengar så, utan kvitto. För att de fick gå igenom säkerhetsansvaret på Bauhaus. Fick gå igenom det. Tre gånger gick han igen. Vi hittade aldrig köpen. Medan de andra köpen hittade vi.
De andra inköpen som polisen hittat kvitton på innefattar bland annat ett som Lisa gör nästkommande dag. De köper murarhinkar och ytterligare 15 säckar betong. Enligt Daniel och Lisa är deras inköp dagen efter att Madeleine försvinner bara tillfälligheter. Cementen skulle användas dels till betongsuggan vid husbussen för att förhindra inbrott, dels för att göra ett motorcykellås. De nekar bestämt till att på något sätt vara inblandade i det som hände Madeleine. Men när polisen går igenom Daniel och Lisas telefontrafik under tiden runt Madeleines död så framträder plötsligt ett tänkbart motiv.
Allt eftersom utredningen går så förstod man att det fanns bara en person som hade motiv egentligen, och det var ju...
För Björn Lindgren pekar utredningen bara på en person i fråga om motiv att vilja Madeleine illa, och det är Lisa.
Jag hade ju tagit, som sagt, telefonlister och kollat av alla sms och så. Det fanns ju en del märkliga sms som tydde på just i samband med dagarna efter. Hon försvann den 6 och sen fram till den 10 november så var det mycket konstiga sms mellan... Men de hade väldigt konstiga förklaringar till det här. Men det, liksom, det styrkte ju bara att om inte hon hade anstiftats så var hon i alla fall fullt medveten om vad som hade hänt. Men återigen så kunde inte vi bevisa det.
Grattis, skriver Lisa den 3 november i ett sms till Daniel. Du har äntligen krossat det sista vi hade. Jag hatar henne, jag hatar er och all smärta ni gett mig. Men det är tur att ha henne, för du har inte mig längre.
Det är affekt, jag var ju förbannad. Och sårad och kränkt framförallt och lurad.
Det är efter att Lisa kommit oannonserad till Daniels arbetsplats som hon skickar smset. Daniel har lånat hennes bil och hon har förgäves försökt få tag på honom för att få tillbaka den.
Hela natten har gått utan att han har svarat eller hört av sig överhuvudtaget. Och jag har fortfarande ingen bil, jag måste ta mig till jobbet.
Nu är hon arg och söker upp honom själv. Men när hon kommer till Daniels jobb ska hon bli ännu mer upprörd.
Jag blir jättearg såklart, för att jag hade inte alls räknat med. Jag trodde hon var ute i våra liv. Jag trodde inte alls att det fanns en möjlighet ens.
När Lisa kommer fram ser hon hur Daniel sitter i hennes bil tillsammans med Madeleine.
Han hade nämnt att de hade frågat honom om hjälp med barnen och få kontakt och för att försöka få tillbaka rätten till sina barn och träffa dem och sådär. Och att det var därför som han hade börjat prata med henne. Men jag visste inte att de träffades aktivt. Så jag bad henne kliva ur min bil. Och sen så tog jag min bil och sen så åkte jag därifrån.
Ja, jag reagerade inte så mycket på det. Jag såg när hon kom och tyckte liksom, ja, nu är det kört. För nu kommer hon ungefär. Och så att hon bad Madeleine att gå ut i bilen. Och så fick hon bilnyckeln och sen så åkte hon därifrån. Sen kom hon tillbaka senare för att hämta mig efter jobbet. Och då såg hon att Madde var kvar i grävmaskinen med mig. Så att då vände hon och åkte vidare därifrån. Och jag åkte med Madeleine hem.
Efter mötet skickar Lisa flera arga och sårade sms till Daniel. Dagen efter ber hon honom komma hem så att de, citat, kan avsluta det här bråket.
Svarar han, ja det gör jag. Jag vet att det är pissjobbigt för dig. Och att du inte kan förstå på något sätt. Och tro mig, det är inte lätt för mig heller. Så skriver jag, men du väljer ändå att träffa henne. Du väljer att fortsätta någonting som du hela tiden ljuger för mig om. Och varje lögn som uppdagas kapar mig i fotknallarna. Jag vet inte om någonting du säger till mig när det gäller något utanför hemmet är sant.
Men morgonen den 6 november, efter att Daniel enligt egen utsago lämnat Madeleine vid husbussen, ändras plötsligt tonen i smsen. Lisa tycks nu ha förlåtit honom och de planerar en mysig bastukväll med bubbel.
Men det var så bra. Alltså när det är dåligt så är det dåligt, men när det är bra så är det bra. Alltså då är det jättebra. Och han lovade att han bara hjälpte henne, att han bara skulle hjälpa henne med barnen för barnens skull, för att hon hade tokpanik för att hon inte fick träffa dem överhuvudtaget. Och
det har sett ut så här många gånger innan och det brusar upp ett tag och sen lugnar det ner sig och sen mutar jag med bastukväll och sånt där och så får vi snacka igenom det så är det lugnt sen.
Dagen efter deras bastukväll skickar Lisa en blocket länk till Daniel. Den leder till en annons för cement i stor säck som bortskänkes. 3 dagar senare åker Daniel tillsammans med vännen Magnus och handlar cement och en skottkärra. Samma morgon har Lisa smsat honom och kommit med 2 förslag. Jag tror vi ska bygga stommen och det hemma så att vi inte behöver använda elverket så mycket, skriver hon. Och lite senare, vi skulle behöva en skottkärra. Daniel svarar. Stommen är inte så mycket el till, det är mest blandningen. Men en skottkärra skulle vara bra för att den går bra att blanda i med skyffel också.
Ja, jag tror ju då, där och då att det finns nog ganska goda förhoppningar i och med att det ligger betongen eller ingjuten sådär, att det ska finnas någonting kvar i betongen.
Under tiden Daniel och Lisa sitter häktade har kriminalteknikern Jonas Sundelin och hans kollegor fortsatt sina undersökningar. När han först ser betongblocket den 8 februari tror han att chansen att säkra spår ska vara stora. Men att hitta teknisk bevisning för vem som gjort vad och vad som hänt ska senare visa sig svårare än han först tror. Kroppen har legat i betongblocket i flera månader och många spår har försvagats eller helt försvunnit.
Så att det blir ohyggligt svårt att hitta någonting då, om man inte hittar rent ett hårstrå eller liknande då.
När teknikerna undersökt själva betongblocket kan rättsläkaren ta vid och Jonas och hans kollegor är också med under själva obduktionen.
Och vi gör allt som vi kan göra där tillsammans med rättsläkaren, så vi konfererar hela tiden. Så vi plockar av de delar som finns ytligt på utsidan där helt enkelt. Och bland annat den här snaran då som vi har hittat.
När de frigjort kroppen från betongen ser de att det runt Madeleines hals ligger en snara. Nu hoppas teknikerna att snaran ska kunna leda dem rätt.
Så vi först tänker så här, det här är självklart, det här är nog dödsorsaken att det blir strypt till döds då. Men som sen visade sig att det gick inte att fastställa den dödsorsaken, att det var strypning som var orsaken.
När undersökningen är klar kan Jonas och teknikerna slå fast att varken de iakttagelser som görs under obduktionen eller de resultat de får från DNA-analyserna kan ge några svar på vem eller vilka Madeleine träffade innan hon dog. Hon har höga...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Halter amfetamin i blodet och en snara runt halsen. Men hur hon dog går inte heller att svara på.
Kan man inte fastställa dödsorsaken så kan man heller inte fastställa om hon har bragts om livet. Det blir som ett moment 22 då. Först måste man veta hur hon dött och sen får man ta det som dödsorsak i en bit. Sen har du dödssätt i en annan bit då. Så de två hänger ihop. Så att det gick ju inte.
Och om kroppen hade hittats efter 3 veckor istället för 3 månader, mm, i det här fallet, vad hade det gjort för skillnad?
Oj, ja, det vågar jag inte spekulera. Alltså, möjligtvis att de här, som du säger, de aktivitetsspåren, alltså själva det här som du säger, snaran som satt runt halsen, det kanske, man kanske kan ha sett någon form av blödningar i halsregionen då, eller någonting, att den har varit hjälpt till orsaket, eller någonting i andningsapparaten på insidan, att där har man kanske kunnat sett att det var en kvävningsdöd. Men det vet jag inte. Det är ju bara spekulationer.
Ja, jag förstår. Mm. Det här utifrån din erfarenhet.
Ja, jo, men precis. Ja, men det, då är det den typen av typiska kvävningsskador som man hittar vid, på offer efter en, någon form av kvävningsstrypning. Det hade man kanske kunnat se då.
Och det hade då hjälpt att kunna...
Fastställa döden, ja.
Det tog nästan 2 månader innan vi fick det slutliga utlåtandet. Och det visar ju på att de kunde inte direkt påvisa den direkta dödsorsaken. De kunde säga att det var en kombination med extremt hög amfetaminhalt i hjärtblodet. Och det tillsammans med minskad syretillförsel då, kan ha orsakat död.
Efter att kroppen anträffats verkade det som att utredarna rörde sig närmare och närmare sanningen om vad som hänt Madeleine morgonen den 6 november. Men det slutgiltiga utlåtandet från rättsläkarna är inte vad Björn Lindgren och kollegorna hoppats på. Det styrker inte deras teori att Madeleine blivit mördad. Samtidigt som det framstår som osannolikt att dödsfallet skulle varit självförvållat.
Det är så gott som omöjligt att ta en överdos av amfetamin. Så vi var nog mer inne på att det här var kunde ha varit fulchack som hade blandat dit, eller om hade ett finger med i spelet. Det vet vi inte, men att hon själv skulle ha tagit en överdos, det är i princip omöjligt.
Men ni kunde utesluta att den snaran inte hade använts?
Ja, inte som en strypning i den bemärkelsen. Men det finns möjlighet också att med hjälp av en kudde och minska syretillförseln på vad man kallar för mjuk strypning då. Och det i kombination med den här höga amfetaminhalten kan mycket väl ha varit det som orsakade hennes död. Men det är ju som, man kan ju inte säga med säkerhet.
I månader har Björn Lindgren och polisens utredare försökt ta reda på hur Madeleine dog och varför.
Det är tråkigt att man inte har fått alla de svaren som man kanske skulle vilja ha haft då. Varför hamnade hon i betongen liksom? Det är en sak. Man kan ju ha massa teorier om det, men det behåller jag för mig själv. Och sen, hur dog hon?
Jonas Sundelin lämnar ifrån sig ett ärende där många frågor förblir obesvarade.
Varför behövde hon dö? Liksom det är de frågorna som man inte får svar på. Och det förstår jag att de anhöriga lider av också. Då. Och det förr eller senare kanske, men någon säger någonting, men det är rent kriminaltekniska biten där, det är svårt då. Det går inte komma så mycket längre tyvärr.
Nej.
Och jag vet inte vad vi ska ha gjort annorlunda heller faktiskt. Jag tyckte det kändes som att vi vände på varenda sten. Faktiskt det ärendet.
Den person som polisen nu sätter sitt hopp till är Daniel. Han var den sista som såg Madeleine vid liv och pressats i flera förhör. Men han står fast vid att han inte har någonting att göra med vare sig Madeleines död eller ingjutningen av hennes kropp.
Vi gav honom många tillfällen att berätta liksom, det, om det var en olyckshändelse. Men vi fick inga svar. Och för de anhörigas skull så hade jag ju önskat att han kunde berätta. Om inte kanske i polisförhör att han kunde berätta under domstolsförhandling.
Den 28 februari 2018, på dagen 2 år efter att Lisa och Daniel greps, inleds rättegången i Attunda tingsrätt. De har då båda två varit försatta på fri fot sedan maj 2016. Misstankarna om mord har avskrivits efter att rättsmedicin i sitt obduktionsutlåtande konstaterat att det inte går att fastställa hur Madeleine dog om hon blev mördad. När åklagare Eva Tvängström nu väcker åtal gäller det istället brott mot griftefriden. Ett brott som längst kan ge 2 år i fängelse.
Har du letat i det här området kring bussen efter Madeleine?
Vi hör åklagare Eva Tvängström fråga ut Daniel i tingsrätten.
Letat har jag väl inte gjort, men jag har varit i området. Vart efter tiden gick så började man väl hålla koll för att man antar saker. Men jag kan inte säga att jag aktivt har letat runt bussen.
Men har du letat där det här betongblocket sedermera hittades?
Ja, jag har gått med hundarna där och kollat bara, men jag har inte letat.
Har du sett det där betongblocket?
Missing people och leta och sånt. Alltså, utan...
Förlåt, jag har
inte. Jag gick inte med missing people och sånt och leta aktivt så. Men jag har ju gått där med hundarna fram och tillbaka och liksom inte sett någonting.
Har du sett det där betongblocket då?
Nej.
Skulle du ha sett det, tror du?
Jag vet inte, jag borde ha gjort det, men det är svårt att säga.
Daniel, som bestämt hävdar sin oskuld, tror att betongsarkofagen, som enligt teknikerna göts direkt på platsen där den återfanns, inte kan ha funnits vid husbussen särskilt lång tid innan den upptäcktes av Denitano i början av februari.
Ja, jag ifrågasätter det för att jag har inte lagt märke till det, och ingen annan har lagt märke till det som har varit där och kollat. Därför så tyckte jag att det verkar märkligt om det skulle ha legat där hela tiden.
Och när tänker du att det skulle ha kommit hit då? Efter att du flyttade bussen eller?
Ja, förmodligen efter att Missing People kanske har varit där och gått och letat.
Nu letar ju de kropp och inte ett betongblock i och för sig.
Ja, men å andra sidan så en person kliver rakt ut 50 meter i skogen och hittar den direkt. Så varför skulle inte någon av de andra 150 som var där någon vecka innan ha lagt märke till det?
Åklagaren placerar tidpunkten för när Madeleines kropp hamnade i betongsarkofagen till någonstans mellan den 6 och 24 november. Från det att Madeleines mobil dör för att aldrig hittas igen till dess att Mats och Lars-Görans likhundar markerar vid blocket. Tiden däremellan inhandlar både Daniel och Lisa stora mängder betong. Redan dagen efter att Madeleine försvinner skickar Lisa blocket annonsen om betong som bortskänkes till Daniel.
Men jag tänker just, varför kom den där länken precis den 7 november?
För att personen som skänkte bort den där ut den då antagligen, hon brukar skicka bort skänkelsannonser till mig 2-3 gånger i veckan.
Ja, ja. Okej, men det är ju en sak. Men sen verkar det som att ni de facto behöver betong precis för det här tillfället eftersom det sen blir inköp.
Ja, eftersom att vi hade tänkt att gjuta vid bussen så.
Och vad är det du tänker gjuta vid bussen då? Berätta om det.
Jag hade tänkt att gjuta ett stopp så att det inte gick att köra från stopp, eller var ut på E4, alltså från Stockholmsvägen hållet på den vägen som bussen stod, om man säger det.
Mm, och hur långt sån här betonggrejs måste du ha då för att stoppa trafiken där?
Ja, för att inte kunna köra med en bil så man har den nästan 2 meter typ.
Skulle det räcka tycker du?
Ja.
Men trots att Daniel enligt vittnet Magnus pekat ut var den står i skogen så blir det aldrig någon betongsugga. Daniel påstår visserligen att han försöker gjuta den vid ett tillfälle, kort efter att han tagit hjälp av vännen för att bygga trästommen, men att han då misslyckas. Det är för kallt ute, vilket gör att betongen bara flyter ut ur formen. Under tiden har han andra lösningar på hur han ska kunna freda sig mot fler inbrott.
Det var ju någon liten gömma precis på ena sidan av bussen också, en liten koja. Var det någonting som du visste något om?
Ja, det var ett vindskydd och det har jag varit med och byggt.
Ja, och vad hade du det till då?
Jag kollade innan jag hade tänkt eller bygga den här betongsuggen då, så hade jag koll över bussen ifrån den. Den stod vriden så att man ser bussen om man sitter i vindskyddet då.
Men vad betyder det? Menar du att du sitter i vindskyddet och tittar på din buss och ser om någon ska komma och göra inbrott?
Ja, jag satt där och kollade för det var ingen som kom under tiden de gångerna jag var där.
Lisa ska under rättegången få flera frågor om de besvärande sms som hon skickar till Daniel dagarna efter Madeleines sista natt i husbussen.
Och så lite längre ner på samma sida, sidan 470, då skriver du klockan 10.37 på förmiddagen den 9:e, det är ju på måndagen då. Jag tror vi ska bygga stommen och det hemma så vi inte behöver använda elverket så mycket.
Precis.
Och vad handlar det där om då?
Vi skulle hjälpa en vän ut på Värmdö.
Vad sa du?
På Värmdö där vi blev tagna av polisen. Han har hästar och de går ute vintern om. Så vi skulle bygga ett vindskydd till hästarna där ute. Och det är därför det står stomme. För det är skillnad på stomme och form. Att bygga en stomme, då bygger man som ett skelett till ett hus. Och bygga en form så bygger man någonting.
Du behöver inte redogöra. Men när kom du på det här då? Va?
När kom du på det här att det skulle handla om någonting som ni skulle bygga ute till han på Värmdö?
Kom på.
Ja, framgår det i förundersökningen? Har du sagt det någon gång i förundersökningen?
Det vet jag inte alls faktiskt. Nej. För jag har inte fått, vi har inte hört exakt vad vi har läst upp i förhören. Eller vad vi har sagt, utan det är nedskrivet på det sättet som utredarna har uppfattat vad vi har sagt.
Under polisförhör har Lisa vid flera tillfällen fått frågor om vad cementen skulle användas till. Hon har då förklarat att den köptes för att tillverka ett motorcykellås som stod hemma på hennes altan. Men nu, under rättegången, berättar hon plötsligt att det vid tiden för Madeleines försvinnande pågått fler gjutningsarbeten i hemmet. Vilket får åklagare Eva Tvängström att reagera.
Jag gick ju igenom ganska många sidor där vi konstaterade att du har ju inte sagt överhuvudtaget något annat än MC-låset under förundersökningen. Det stämmer väl?
Ja, men det står att det är så, men de frågade inte heller om betonggolv.
Nej,
det är svårt för polismännen att veta huruvida ni har gjutit ett husfundament eller någonting.
Man ställer frågan rent allmänt.
Vänta på frågan nu, sen får du svara.
Man ställer frågan, utgår jag från öppet, har det gjorts några gjutningsarbeten? Och då konstaterar jag, och därför rätta mig om jag fel, att på 4 olika sidor i förundersökningen i olika förhör så har du sagt att du bara har pratat om det här MC-låset. Stämmer det?
Ja, om du påstår att det står i förhören så är det så.
Tack.
Flera spår som kriminaltekniker Jonas Sundelin kunde säkra när han undersökte betongblocket tycks i många fall ha fått sin förklaring. Träådringarna som lämnat avtryck på blockets utsida har med extremt stor säkerhet kommit från Lisas odlingslådor. Och kabelsaxen som polisen hittade i en plastlåda på altanen har lämnat spår som talar starkt för att det är just den tången som används för att klippa av de armeringsjärn som återfanns i betongblocket.
Har du någon minnesbild av att du har flyttat på den här tången överhuvudtaget?
Nej, inte som jag kan säga sådär.
För det låg ju massor med olika klippverktyg inne i bussen.
Därför jag inte kan svara på vilken jag har flyttat på inte. Men jag vet ju att den där är som jag använt för att klippa näten.
Om det inte är Daniel och Lisa som utfört gjutningen, så har åtminstone flera saker som polisen senare hittar hemma hos dem med stor sannolikhet används vid gjutningsarbetet. Försvaret ska hävda att detta är en av flera omständigheter som talar emot parets skuld, eftersom ingen gärningsman skulle handla så oförsiktigt.
Men tänker man sig att det skulle vara någon liksom konspiration här, som någon har använt era pallkragar och sen hämtat och lämnat den här, det här klippverktyget? Eller hur, har du funderat någonting över det?
Nej, det är hämtat tror jag inte, men lämnat möjligen, eftersom att det låg utanför på tomten.
Ja.
Men det kan vara så att jag har lagt dit den i samband med att jag lämnar pallkragarna där, det vet inte jag.
Nej. Och uppenbart är ju att det är någon som har använt åtminstone den ena av de här pallkragarna vid tillverkningen av den här betongblocket som Madeleine ligger i.
Ja.
Sa du jaha?
Ja.
Eller sa du ja?
Ja.
Ja, men det kan vi vara överens om kanske, för det var ju någonting som ni inte bestred.
Ja.
Ja. Har du någon uppfattning om vem som kan...
När det var slut, då av någon anledning, jag var så arg. Jag var så riktigt arg, så jag kände att jag kunde inte vara kvar här. Så jag bara gick rakt ut genom dörren, bort i bilen.
Efter förhandlingarna i tingsrätten har inte mycket nytt framkommit. Fortfarande finns inget svar på hur Madeleine dog, och de två personer som står åtalade för att ha gjutit in hennes kropp i en betongsarkofag har konsekvent nekat till att ha något med brottet att göra.
Alltså det var så absurt alltihopa. Man skulle gå omkring där i pauserna utanför med dem och stå vid kaffemaskinen. Alltså det var så... Nej. Usch. Jag har aldrig upplevt det någonsin.
För Madeleines mamma Susanne var rättegången naturligtvis svår och smärtsam. Att tvingas förhålla sig till paret, se dem i korridorerna och under lunchpauserna gjorde henne förbannad. Det gav henne känslan av att det inte riktigt togs på allvar. Efter 3 dagar av förhandlingar återstår bara att vänta på domen.
Jag hade inte det. Jag var nog väldigt negativ inställd, tror jag. Jag hade inga förhoppningar alls faktiskt.
Den 16 mars 2018 meddelar Attunda tingsrätt sin dom. Lisa och Daniel döms för att obehörigen flyttat, skadat och skymfligen behandlat den döda kroppen efter Madeleine Ekfalk. Han till fängelse 1 år och 6 månader för brott mot griftefriden och hon till 1 år och 2 månader för medhjälp till brott mot griftefriden. Tingsrätten kommer i domen fram till att det är mycket svårt att ens teoretiskt föreställa sig scenarion i vilka Daniel inte skulle vara gärningsman. Vad gäller Lisa slår tingsrätten fast att hennes avsaknad av konsekventa och rimliga förklaringar till de graverande sms'en med styrka talar för att hon var mycket väl medveten om vad cementen skulle användas till. Även om mycket talar för att hon var inblandad i den fysiska hanteringen av Madeleines kropp, är det inte ställt bortom rimligt tvivel att hon tagit aktiv del i flyttandet av kroppen.
Det kändes rätt på något sätt.
Det kändes rätt, samtidigt som jag är ganska pessimistisk mot rättssamhället i Sverige. Så att jag kände så här att det kommer inte bli något om bara rinna ut sanden allting i alla fall. Så kände jag det. Så jag var egentligen ganska förvånad faktiskt när de fick det här straffet. Även om jag tycker att de borde haft ett mycket, mycket högre straff.
Domen ska senare överklagas till hovrätten. Daniel och Lisa lägger då fram delvis ny bevisning i form av fotografier från en digital kamera som visar hur de gjuter det betonggolv som de hävdar att en del av cementen användes till. Hovrätten avfärdar bevisningen, bland annat med motiveringen att datumstämplarna på bilderna kan ändras manuellt. Och när domen faller skärper hovrätten Daniels straff till 1 år och 8 månader, medan Lisa sänks till 1 år. För Madeleines familj är straffen långt ifrån tillräckliga.
Att det i vårt land 2019 är samma straffskala på att välta en gravsten som att gjuta in en person med 600 kilo betong, det är ju helt ofattbart. Och att det inte på något sätt liksom läggs prios, framförallt efter det här, att det här har hänt nu, det har hänt i Sverige för första gången, att man har hittat någon ingjuten betong. Att man liksom inte reflekterar över vikten av det straffet, att, det, att den skalan liksom inte ens är uppe på diskussion på samma sätt.
Både tingsrätt och hovrätt har slagit fast att det är ställt bortom rimligt tvivel att det är Daniel och Lisa som gjutit in Madeleines kropp i betongblocket. Båda hävdar att de är oskyldigt dömda och att de därför inte kan berätta någonting om hur det har gått till. Familjen lämnas med egna spekulationer och ett svagt hopp om att sanningen en dag ska komma fram.
Det är lite därför jag också tycker att det på något sätt kanske var bra att vi lämnade mordåtalet öppet. För jag vill på något sätt, för Madeleines skull, att det ska... Jag vill att sanningen ska komma fram förr eller senare, och jag vill tro att den ska göra det också, även om jag inte känner det jättestarkt idag.
Jag känner som att jag har inga känslor längre på något sätt. Jag är varken glad eller ledsen, det är bara så här. Så känns det. Ungefär. Det är en sån tunn linje på att det går den vägen än att det går den vägen. Hade allting blivit rätt för Madeleine, då tror jag hon hade faktiskt gjort något ganska storartat egentligen. Eller hjälpt väldigt många människor. Men det är väldigt sorgligt att det inte blev så.
Det är ju en jättestor person som saknas. Och det märker vi av. För Madeleine hördes och syntes väldigt mycket. Så det är ett väldigt stort tomrum, visst är det så. Vi får ju... Nu träffade vi hennes barn när Madeleine var i livet också. Men det är, vad ska man säga, extra kul att träffa dem idag. För man ser Madeleine i dem. Mm. Så det är... Man har en del av henne kvar. Det är jättebra faktiskt.
Jag brukar gå in på hennes. Den finns ju fortfarande kvar. Hennes gamla blogg. Som heter Madeleine 1986.
Blogg.se
eller något sånt. Ja, precis. Och där är ju Madeleine. Det är ju liksom så som hon var.
Mm. Hur är det att läsa den nu?
Det känns varmt. Jag blir ledsen förstås, men det är nyttigt. Det måste man bli ibland. Så man känner att man fortfarande är lite mänsklig åtminstone. Mm.
Du har lyssnat på den tredje och sista delen av En mörk historia, ingjuten i betong. Programmet produceras av Joel Silberstein Hunt och av mig, Carl Fridsjö. Följ gärna länkarna i avsnittsbeskrivningen till våra sociala medier för mer information om kommande avsnitt. Du kan också stödja vårt arbete genom en donation på 29 kronor i månaden via Acast-appen. Som tack får du förtur till nya avsnittsserier och lyssnar utan reklam. Tack för att du har lyssnat.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.